Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du lyssnar på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Christian Hedlund heter jag, är röstakrobat, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag är jag med en person som både du och jag har mycket att tacka för. Han är en av de personer som tog dubbningen till Sverige genom 250 smurfar. Jag tror säkert du kommer få höra den storyn idag. Han är grundaren av och chefen, direktören på Eurotroll. Och flera minns honom säkerligen som trummis i popbandet Tages också. Lasse Svensson.
Tackar.
Ja, jag kan inte säga välkommen eftersom jag är i...
Då säger jag välkommen till dig.
Tack
till
så mycket. Vi sitter på övervåningen på Eurotroll. Mm. I hela det här ditt kontor.
Ja, här är ett kontor och sen en castingstudio bredvid. En voice test studio.
Och vi sitter i ett, ska vi säga, romantiskt rött ljus.
Ja, man kan ju ställa in olika belysningar här.
Men vi har valt det röda. Ja. Av flera olika anledningar. Jätteroligt, alltså jag kommer ju att fokusera den här podcasten mycket på röstskådespelarna, de som har dubbat, de som jag växte upp med, men, och du har dubbat också, men framförallt så tänkte jag att du och jag skulle prata om hur det började, för det är det jag är jättenyfiken på.
Med dubbning?
Ja, och vi ska komma in på det, men jag tänker börja från starten och bara säga att 12 maj 1947 är du född i Järvsö.
Ja.
Hur var det?
Jag kommer inte ihåg det, var så länge som det var ju 1947, kommer inte jag ihåg.
Nej, 48-49 ja, då?
Jo, det var mysigt att bo där uppe, men sen så flyttade vi till Stockholm.
Tidigt då?
Ja, 4-5 klass flyttade vi hit.
Och så då blev du stockholmare ganska omedelbar?
Stockholmare, sen Sollentuna-bo.
Jaså?
Ja.
Var någonstans i Sollentuna?
Vi bodde i Helena Lund, som heter... Rosenhillsvägen, ganska fint namn.
Aha, jag blev nyfiken för jag själv bor i Sollentuna idag, ja. I Norrviken, så jag åker förbi där. Aha, men vilken typ av underhållning växte du upp med då?
Ja, all musik som fanns. När jag växte upp så tyckte jag om till exempel Sammy Davis. Fast jag var så ung, alla lyssnade på Beatles, Rolling Stones.
Visst var det Sammy Davis som de tyckte var i början för ful för att synas på scen?
Ja, men han var en jävel att sjunga och steppa, ja, det... och imitera. Och där fick jag liksom då det här med röster. Alltså han kunde göra alla typer av röster faktiskt. Och då blev jag lite intresserad av allt, både musik och tal och språk, allting.
Men så det var det som var underhållningen, musiken, inte tv och så? På samma,
nej,
naturligtvis inte på samma sätt.
Jag tittade inte så mycket på tv när jag var yngre. Utan det var att lyssna på skivor.
Så, och Sammy Davis, var det den där första rösten som du kände att men här, det här är en inspiration, det är någon
Ja,
som...
jag hade inte en tanke på dubbning, för det fanns ju inte dubbning då.
Nej.
När han höll på, det kom lite senare.
Vad ville du bli när du blev stor då? Var du popstjärna från dag ett?
Ja, det var det för många. Det var en popstar alltså.
Men du var ju en av dem som blev det också.
Ja, jag fick komma med i en bra grupp, Tages då va. För min grupp jag hade i Stockholm, Highballs, de slog aldrig igenom. Men, och då tyckte väl, jag tror det var Simon Brehm, Barbos manager, tyckte att nej, den där jäkla ungen, han måste ut och jobba, han kan inte bara vara hemma hela dagarna. Så han skickade ner mig till Göteborg och rekommenderade mig. Och jag fick jobbet direkt då.
Hur ser du tillbaka på de åren idag?
Det är mina bästa år, faktiskt. Leva i en turnébuss, skrikande ungar, jättekul. Det var livet liksom, åka till London, spela in på Abbey Road överallt. Träffa mycket musiker.
Hur tror du att det jämförs, det poplivet som du fick uppleva, och man jämför med idag? Hade du velat testa det samma popliv idag?
Nej, jag tycker det är lite annorlunda ändå, va? Det är väl idag de här pojkbanden, som det heter, va? Som har skrikande ungar efter. Så vi hade ju alltså 2000 pers i en park utanför hotellet som bara gapade och skrek hela natten. Så hade vi det. De drog en nödbromsen i Göteborg och sprang efter oss, och polisen fick komma och rädda den, som man inte fick hårt. Tofsarna var bara slitna av sig, va? Så var det alltså på 65-66 ungefär. Sen lugnade det ner sig en aning.
Ja.
Men man fick vara med om den eran också. Det var rätt kul.
Hade du hängt med på, om du hade varit popstjärna idag, med Twitter och det, sociala medier, Instagram och...
Det hade jag nog gjort. Absolut.
Du hade varit på?
Ja, absolut.
Du får rätta mig om jag får något årtal och sånt fel. Men jag tror att jag ska ha fått det mesta rätt. Med att du startade Mediadub 87.
Det stämmer.
Men innan vi kommer dit, så de här 250 smurfarna, kanske rättare sagt ska börja i videobutiken.
Ja, jag startade en videobutik. Först var jag skivproducent på något som heter Fonogram. Jag producerade lite olika artister, dansband, sångare, allt möjligt. Men sen fick jag en lite intresse för det här med en videobutik helt plötsligt. Jag tyckte om film.
Varför det?
Jag tyckte om film också, va? Och då startade jag en videobutik. Det fanns bara 5 stycken i Stockholm då. Jag startade en, och så märkte jag att det finns ju inga dubbade barnfilmer. Utan det var ju textat, så många föräldrar klagade, har ingenting som talar svenska. Jo, det är ju svenska barnfilmer. Nej, men de ville ha allt möjligt, vad det nu hette, va? Typ smurfar och allting skulle finnas dubbat, för barnen kan ju inte läsa. Då fick jag en liten idé, så då gick jag till banken och sa, nu får jag låna ut lite pengar till mig, för jag måste kunna ta mig ner till Cannes, för det finns en tv-mässa där nere. Och jag fick inte mycket med mig, men direkt jag åkte ner, och så gick jag runt på den där mässan och sa, hej, jag ska dubba film i Stockholm, får man köpa några program? De tittade på mig och sa, här var en liten skutt. Men jag kom i kontakt med rätt personer, fick 5-6 filmer med mig hem som jag då kunde dubba. Det var Super Ted, allt vad de hette. Men det var en serie man köpte där, som jag fick ju på pälsen av sen då, för att jag köpte 3 stycken halvtimmar och gjorde en kassett utav. Men det visade sig att den där var 26 episoder, fortsättning. Jag fick ju fortsätta dubba serien tills jag var klar. Och det gjorde jag. Men sen det blev det verkligt åntal av oss. Jag blev uppringd av en person som hette Jan Stenbeck. Och då var jag på Kanarieöarna på semester.
Jaha, och då, måla bilden. Du sitter i en solstol.
I stort sett. Och får ett samtal att du ska ringa en viss person här. På någonting som heter... Jag kommer inte ihåg vad bolaget heter då. De satt på Skeppsbron. Och jag ringde upp. Ja, nu är det så här. Om ett par, tre dagar så kanske den där raketen vi skickar upp fastnar på himlen, och då ska vi starta och börja sända, och vi ska ha barnprogram. Vi ska ha en timme om dagen ska gå varje dag i veckan. Jaha, ja, okej, okay, kul. Ja, och jag tänkte börja med smurfarna. Du får göra 5 smurfar i veckan, och du ligger en vecka före. Alltså veckan efter ska, där jag dubbar, ska sändas. Jaha, tänkte jag. När kan du komma hem? Ja, jag är här 5-6 dagar till. Ja, men då ses vi imorgon. Det var bara liksom ta ett eget plan hem, lämna mina barn där, så med min dåvarande fru, och så åkte jag hem, och så träffas vi, och så fick jag tag i en studio, och så fick jag tag i en översättare, Gunnar Ernblad, som var kunna jobba 24 timmar per dygn. Och sen satte vi igång, så raggade jag upp då, sökte artister för det här, så hittade jag en, och de rekommenderade nästa, och han rekommenderade nästa där, och så fick jag tag i ett gäng, och så satte vi igång och översätta och dubba. Och vi dubbade i sån enormt tempo. Va? En tjej var ju med barn och skulle föda när som helst. Så vi ökade tempo ändå mera. Tekniken var blå i ansiktet och slutade. Han såg ut som en smurf. Så efter 250 smurfar, va, då tog vi en liten paus från det här. Men då var jag inne i dubbranschen, så att säga.
Men jag måste bara hoppa tillbaka till... Du är inne i musikbranschen och jobbar med det. Vad var det som gjorde att bara kärleken till film... Varför stannade du inte i musikbranschen?
Jag var trött på hotell. Jag bodde i en resväska.
Aha.
I stort sett. Man kunde inte ha ett förhållande som skulle kunna hålla och så vidare. Du var aldrig hemma. Du reste 200-250 dagar per år. Du fick aldrig något hemma. Jag var trött på stadshotell. Jag var trött på motell. Och allt det här. Så jag tänkte, nej, jag vill stanna hemma nu och bygga upp någonting själv hemma. Och så var det så att gruppen då också började gå isär. Alla ville söka sig. Tommy ville bli en egen solosångare nästa och så vidare. Och vi hade gjort våran karriär. Då började folk sjunga på svenska. Och tyckte vi var konstigt att sjunga på svenska. Så, men då märkte jag att det kom en ny era av musik. Inte våran era. Då la vi av. Och då började jag med det här. För här fick du umgås med samma typ av människor. Artister, skådespelare, musiker. Så det fortgick så att säga.
Jag ska förklara för kanske de yngre lyssnare som plockar upp det här. Och vi slänger oss med massa namn. Men Jan Stenbeck var ju chef för Kinnevik och MTG-koncernen. Ja, han finns inte kvar idag.
Nej.
Och när du pratar om Barbro så är det naturligtvis Lill-Babs som är...
Ja, just så heter
ja, precis. Som är din stora syster.
Ja.
Så att det här finns ju, musiken finns verkligen
i född med den, så
att familjen. Men filmintresset, vad är det för typ av film som det grundar sig i? Är det de klassiska filmerna eller action eller något speciellt?
Nej, jag gillade alltså barnfilm själv. Jag gillade att se tecknad film. Jag bara tyckte om det, inte bara James Bond som kom. Ja, det älskar jag också då, men jag älskade tecknad film. Men, för jag kunde ju läsa.
Ja.
Och så bara, okay. Men jag tyckte det var jättekul. Man såg fram emot jularna när det kom Scooby-Doo och det var för att det var på engelska och så vidare. Och då fick jag jätteintresse för det.
Så vilka var med i starten? Gunnar Ernblad nämnde du som kommer att gästa den här podcasten i ett framtida avsnitt.
Ja,
också.
Han översatte och var med själv och dubbade. Och han satt med en, det var inte ens elektrisk skrivmaskin. Det var en sån här gammal, dunk. Han satt och gjorde allting dygnet runt jobban. Han gjorde med nästan två halvtimmes episoder om dagen. Det klarar nästan ingen idag.
Oj.
Fast man datorer. Och så var det Steve Kratz, Andreas Nilsson. Var det mera som är smurfarna. Jag kommer inte ihåg vilka som var med nu, men det var, jag fick ett jätte Bert-Åke Varg var med och det var alla möjliga som hoppade in helt plötsligt. Den ena rekommenderade den andra och alla ville dubba. Helt plötsligt ville alla vara med och dubba. Fast vissa tyckte att dubbningen var inte tillräckligt fint.
Asså.
På den tiden.
Du behöver inte nämna någon namn.
Nej,
men vad sa man om det? Tyckte man det var
nej, det där var väl ingenting att hålla på med liksom. Det, man ska vara på Dramaten eller Stadsteatern. Man ska vara alltså skådespelare. Inte bara prata i smurfar eller i något annat tecknat. Så var det bland många enormt motstånd. Inte enormt, men jättestort motstånd. Men det lossnade med tiden när de fick pröva på själva hur roligt det var.
Hur ser det ut idag? Är det mer accepterat dubbningen?
Jag vet inte hur jag ska kunna göra för att stoppa alla som vill dubba. Alla vill dubba. Det kan vara en taxichaufför, det kan vara en stor skådespelare på Dramaten. Alla tycker det här är så jävla roligt, ursäkta uttrycket. Men så är det. Det är roligt idag.
Men är... Jag hade egentligen tänkt vänta med den här frågan, men jag smyger in den nu. Är dubbning fulkultur eller finkultur?
Det är så fint det kan bli. Så enkelt är det. Det är en svårighetsgrad som ligger jättehögt över, tycker jag, en direkt, man ställer sig på en scen och spelar, för då kan du tala ditt eget tempo, du kan göra som du vill mera. Här ska du följa en amerikansk eller en tysk eller en engelsman som din förkollega i bild. Du ska följa honom helt enkelt. Du har det mycket svårare än vad de har i original. Och sen blir resultatet väldigt bra. Så är det bara.
Men kommer vi, för vi har ju inte, jag skrev på nämligen en lista nu i höstas, hösten 2014, jag vet inte om det är första gången jag skriver på den, men för att det ska bli en Oscar för röstskådespeleri i USA. Nu är det röstskådespeleri på amerikanska marknaden är någonting helt annat än det vi sysslar med i Sverige oftast. Men det finns ju ingen guldbagge, det finns ju Voice Actors Award sådär, men hur kommer det sig att det är
vi
så?
Vi har ett pris, det är alltså, vi vann ju Skandinaviens bästa dubb. Charles och Lola. Och det var ett år. Och så vann vi andra pris också i samma tävling så att säga, för dubb. Så vi vann två priser, första och andra pris. Men sen tyckte då det här skandinaviska gängen som hade tv-bolagen att man ska inte tävla i dubbning. Så det lades ner.
Varför då?
Nej, man ska inte tävla. Alltså, då ska alla vi studios tävla mot varandra. Vem gör bäst dubb? Och det tycker man inte att man ska göra.
Men det går att tävla i så mycket annat?
Ja, det gör det, men... Det är svårt att tävla. Det beror på också att tävla i dubbning, det är jättesvårt egentligen. Det är tyck och smak och vilken film du har fått eller vilka serier du har fått under året som studio. Vilken är bäst och vilka man får lyckas få tag i de bästa skådespelarna och så vidare. Så att, men jag vann inte på några vuxna människor. Det var två små barn som gjorde Charlie och Lola. Då vann vi.
Det är roligt.
Det är en av mina favoriter också.
Men tillbaka till det här med starten och så. Vad, kommer du ihåg vilken din första roll du gjorde var?
Alla bovar. Gangsters, jag hade inga namn på dem. De fanns, det stod bara bov 1, bov 2, bov 3. Och så gjorde jag väl någon något troll, voice testa för någon troll, för att vi skulle ha 3 röster skickat till Amerika. Och jag hade 2 klara. Jag tänkte att jag vill att den här killen ska ha att vara Steve eller någon annan, ska få den här rollen. Så jag la min egen roll, för då åker jag bort direkt. Jag fick den. Och det visade sig att det var inte bara 5 repliker varje episod. Det ökade på något fruktansvärt. Så jag satt och svettas i månader i studion. Och jag är inte skådespelare. Och inte speciellt bra. Men det var väldigt roligt.
Det kan man nog argumentera om. När, men kommer du ihåg hur det kändes när du gick in och satte igång och började dubba dina första avsnitt?
Sådär? Lika nervös som alla andra. Alltså jag är alltså inte, jag skulle sitta bakom rattarna vilka jag gjorde. Jag skötte allting själv. Jag spelade in själv. Jag tidskodade själv. Jag mixade själv. Gjorde allting själv. Men alltså inte framför micken. Det var inte min grej.
Nej. Var du nöjd med insatsen då?
Nej. Inte idag man lyssnar, skulle lyssna.
Men gäller det, har det alltid varit så i alla delar att du är du självkritisk av naturen och sådär mot...
Nej, jag hör ju när alla andra har lagt sitt skådespelare lägger sitt, så kommer jag och plötsligt hör jag att det där var inte speciellt bra. Men det kanske var en rolig röst, jag kanske gör en gammal... Ofta får jag en gammal bonde eller någonting.
Aha.
Eller en bov. Och det kan jag göra om det är korta repliker. Men jag kan inte lägga långa fina repliker och spela dem jättebra. Det är inte min grej.
Hade du, kommer du ihåg om du hade kul de där första gångerna?
Det är klart, han ska inte hålla på. Nej. Det är ju självklart.
Men var det så direkt att det klickade med dubbningen när du började? Att, shit, jag valde verkligen rätt här.
Ja, jag valde rätt. Jag hade så roligt i studion.
Sorry, det var jag som plingade.
Ja, utan de första dubbningarna jag gjorde, då satt vi alltså 5 stycken runt ett bord. Och alla, vi dubbade alltså alla 5-6 på en gång som en radioteater.
Va? Nej, men berätta, hur såg det här ut? Var det alltså som, det var ett stort bord? Ett köksbord eller vad?
Ja,
det?
Ungefär så såg det ut i studion. Och så hade vi då 5-6 mickar. Och så dubbade vi.
Aha.
Och fick man ta om, det inte var bra. Om någon började hosta eller någon ville gå ut och röka. Någon tyckte att jag slängde papperna. Jag är inte med fram på sidan 85, vi är på sidan 4. Jag går ut och röker, så fick man bryta. Och så fortsatte vi alla andra. Så höll vi på, så var det fniss och skratt. De kittlade varandra. Och en var inte på humör, så fick vi tomba för han var på dåligt humör. Vi gjorde så, tror jag, 2-3 episoder. Och sen så tröttnade vi på det, för det gick inte att hålla på så. Och så måste du få in alla 6 samma dag också.
Ja.
Så då gick vi över till att vi gör en och en.
Är det största anledningen till, för idag så dubbar vi, jag har aldrig varit med om det, men det dubbas ju inte i grupp.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej.
Är det den främsta anledningen till?
Ja, att man kan rensa olika spår i en kanal. Mm. Min röst ligger på den kanalen.
Så arbetsprocessen i början då, där har vi verkligen kontraster. Vad hände efter då, när ni insåg att det går inte att sitta runt ett bord? Va?
Nej, då tog vi en och en. Och det var inte så många som kunde dubba i början, så det kanske var 5 stycken med och gjorde alla roller. Och idag har man kanske 15 skådespelare med i samma typ av tv-serie i en episod. Men då var 5 stycken och gjorde, ja, Gunnar gjorde väl alla mörka röster och bovar, va? Så kom Bert-Åke och gjorde sina grejer, Steve gjorde master, Andreas Nilsson gjorde den, han gjorde Kalanka rösten, det fanns master, alla gjorde roliga röster. Det var en lek med rösten.
Ah.
Och det är inte lika accepterat idag att man ska ha samma kille att göra för mycket.
Nej.
Idag vill man ha gärna att men tar vi en annan på den, kan vi inte ha den skolan på den lilla rollen, den på den lilla rollen. Och det går ju bra att göra till en viss mängd. Men även skådespelarna vill göra fler roller.
Har du någon sån här antal som du sätter som minimum när du gör en serie? Att jag vill ha så här
nej, mycket bredd på det? Nej, det är olika på vilka serier det är. Hur de ser ut. Och idag är det lika mycket live action som tecknat.
Då är ju en naturlig fråga, var det bättre förr?
Nej, det kan jag inte säga. Säkert teknik har gjort att det blir lättare.
Mm.
Det går fortare för skådisen, för man kan ta om direkt. Förut fick man, nu kan man klippa in en replik. Förut fick man backa och ta om alltihopa. Så det är väl lite, nej, det är enklare idag faktiskt. Det var analogt förut med 24-kanalsband och så vidare.
Men den här historien där runt bordet då, var det mediadubb det? Eller var det innan mediadubb?
Nej, det var mediadubb faktiskt.
Hur länge höll du på med mediadubb?
Tills jag blev uppköpt av Stenbecks bolag.
Just det.
Mm.
Och sen, då startade du?
Ja, jag sålde inte alltså med vilja. Jag blev tvingad att sälja, för jag hade bara en kund.
Och det var dem.
Och de satte pistolen i pannan och sa, vi vill köpa det. Så nej, ja, men du har ju hus och hem och kontrakt. Vad ska vi hemma? Inte ha något kontrakt, vad gör du då? Jag säljer väl till er då. Då gjorde jag det, så ska jag jobba kvar i 5 år. Jag jobbar 5 dagar, sen hoppar jag av. Stämmer ju så.
Vad var det som gjorde att det inte kändes bra på det sättet?
Nej, jag vill inte sälja. Jag blev bit påtvingad. Det var ju där nere då de köpte upp allt de kom åt i media.
Och du bara gillade inte det av din egna princip?
Absolut eller? Inte. Utan jag startade eget direkt och fick filmet för 5 språk. Dagen efteråt så kastade vi ut dem i studion. Sen fortsatte jag.
Men så Eurotour, vad var tanken där? Du ville bara fortsätta med det här?
Fortsätter likadant. Jag tappade några tekniker med till då det andra bolaget. Så anställde jag nya. Och någon tjej, Annika, som jobbade hos mig. Hon jobbade, hoppade in då också. Och så satt vi igång och dubbade massor för just Filmnet. Så började det. Igen då.
Hamnade du i de här lokalerna direkt?
Nej, oh nej. Jag hyrde en lokal av min syster faktiskt på Gästrikegatan. En potatiskällare. Där hade vi 3 studios.
Jaha.
Ja. Först 2 studios, sen hade vi 3. Och där jobbade vi ganska små studios. Men det gick jättebra.
Och var det samma, höll du kvar vid gänget från ursprungliga media då, ni som hade
några,
startat?
Okay. Några. Och de som var med då efter det här, de är kvar fortfarande. Efter alla år. 15 år, 16 år.
Fantastiskt.
Hasse 20 år och så vidare.
Men hur hamnar, för att idag ligger vi på, eller ligger Eurotour på Narvavägen, det är där vi sitter. Mm. Och just nu. Och det är ju gamla Alléteatern hette det här förut, va?
Mm.
Och den här sagobyn som är lite av en legend i bland alla som dubbar och tycker om det. Berätta om, hur hamnar du här?
Ja, jag brukar åka och käka här bland på Eriks eller på eller ute på Djurgården och köpa glass. Och så åkte jag förbi här varje dag. Den där teatern här skulle man ha en studio. En dag stod det på For Sale. Stort över alla fönster här, va. Och då knackade jag på och gick in. Och då så var världen här då och så. Ja, vad ska du göra för ting? Vad vill du stå? Det är så många som står i kö här som vill ha en muskelbyggarställ, bowlinghall, Ica, vad de skulle göra. Vad ska du göra? Jag ska dubba en barnfilm. Studio alltså. Ja, är det inte ett väldigt oväsen? När vi sitter bara i boxar och pratar och gör tecknad film. Det är din, sa han. Jag fick den först, direkt för att jag kom in sist. Så började jag.
Han gillar idén?
Han gillar idén och gör det fortfarande.
Och den här byn då, sagobyn som du har byggt upp, var kom den idén?
Ja, vi rev ju ner allting och så fick man en chans att bygga exakt som man ville. Och jag ville inte ha en studiomiljö.
Nej, för de flesta andra studios som jag har jobbat med, det är ju det här klina, det är vitt och svart och så är det väldigt stiligt.
Ja, det är skinnstopp och plexiglas och så vidare. Va?
Ja.
Men jag hade en tavla hemma i köket då från Sacré-Cœur i Paris. Där konstnärer satt och målade av fasader med markiser och så här mysigt torg. Så pratade jag med en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, Bengt, som gör dekorer för film och tv. Så jag vill ha ungefär så här, jag vill ha en stad med små hus där man går in i husen och dubbar. Så vill jag ha gatusten. Det ska se ut som ett riktigt torg. Då gjorde han en modell till mig som var väl 1,5 gånger 1 meter. Då tände jag direkt, yes, så ska det se ut. Och så byggde vi.
Blev det i slutändan så som du verkligen hade tänkt det? Alltså?
Bättre än jag hade tänkt mig.
Men vad var din tanke? Du ville inte ha den där sterila miljön. Var det för den kreativa miljön? Ja. Var det för trivsel? Eller
en bra arbetsmiljö. Plus att så mycket barn kommer hit och sätter sig. Ungefär som man väntar hos tandläkaren. Man är skitnervös. Här kommer man in i en mysig liten, syns som en liten restaurang i Frankrike på en bakgård. Man tar det lugnt. Vi har rödvita dukar, levande ljus, liten bar med markis. De blir så avkopplade. Det är en helt annan sak. Det blir ingen väntan för dem innan de går in i studio. Utan det blir ett mysigt ställe där vi sitter och pratar med alla innan. Och så går alla studios ut mot torget. För att vi ska kunna träffas när vi fikar och så vidare.
Märker du på det att det har den här avväpnande effekten du ville?
Absolut. Märker jag på alla nya som kommer och ska testa. Va? De kopplar av när de kommer genom dörren. Oj, vad fint. Oj, vad mysigt. Här ska jag vilja jobba. Och då lyfter de lite grann till.
Och glömmer bort att de är nervösa.
Ja, det är meningen.
2002 så föddes SVT:s Barnkanalen.
Mm.
Vad har de betytt för er?
Ja, då betyder de allt. Utan det var ett mål som man strävade efter. När jag höll på då att göra videofilmer och skickade upp till tv så här, kan inte jag få dubba åt er också lite grann? Nej, kvaliteten är inte tillräckligt bra än. Och så gick det nästa år, så skickade jag upp nästa grej. Nej, kvaliteten är inte riktigt bra än. Och så gjorde jag väl någonting för något program.
Förlåt, så du skickade till SVT?
Ja, provade vad jag har dubbat då. Nej, inte riktigt än, tyckte de så här. Men sen så var det enda situationen på SVT. Mm-hmm. Att de skulle lägga ut produktion, skulle lägga ner sin produktion för att dubba och för att de ska starta en barnkanal. Och då blev det för mycket för SVT att då skulle de outsourca studios.
Så de dubbade själva innan?
Ja, de gjorde ju själva, men inte så mycket alls. De gjorde jättelite, va. Men, och då fick jag kalla sig upp till TV då och sa, men nu tror jag att jag har nått kvaliteten. Som, nu har jag jobbat tillräckligt längre i garderoben, nu får du komma ut. Och då satte vi igång och jobbade med någon grej som är lite prov, och det blev jag jättenöjda med. Och så sa, nu måste vi jobba ihop, för nu är det en barnkanal som startar. Och vi vet inte hur det ska gå för alla andra kanaler. Så jag sa, ni kommer att vara överlägsna den bästa inom något år. För ni kommer att satsa bara på kvalitet. Och det tycker jag är roligt, att slippa göra allt upp till så skit man fick göra. Som var nästan ingen betalt för det skulle gå fort och så vidare. Nu fick vi chansen och vi tog den chansen och skärpte oss. Och den gjorde det bästa vi kunde. Och SVT blev nöjda. Så sen dess har vi fortsatt. Och idag gör vi väl kanske 90% av SVT:s barnkanal.
Vad tror du är i ditt sätt att jobba som gjorde att du fick samarbetet med
SVT? Jag ville ha kvalitet, jag ville ha bra skådespelare. Jag ville att det ska ta tid på oss, inte bara jobba med piskan i ryggen när vi gör någonting. Vi ska lämna på någonting som vi står för. Och det är det jag känner själv. Lämnar jag på någonting dåligt, då struntar jag heller i det. Det ska vara bra.
Det ska vara bra.
Det bästa jag kan göra.
Jag läste i en DN-intervju med dig från 2008 att du ville starta fler studios för röstprov ute i landet och på det sättet vidga det från Stockholm. Mm. Hur har det gått med de planerna?
Ja, det är jättesvårt, för att bygga upp någonting ute i landet är ju faktiskt väldigt svårt. Idag tar ju så folk hit honom, från Göteborg och Malmö, de flyger upp en timme och så vidare. Men jag startade en på Järvsö som fortfarande är kvar, men den går inte för fullt, vilket jag hade hoppats. Men det är för att nå den här mångfalden, och så har jag mitt hus där uppe så jag kan på min fritid, som inte blir fritid då, jobba i studion där uppe. Och jag har gjort en del saker där uppe och jag kommer jobba i sommar där uppe också med någon SVT-serie, hoppas jag.
Har du svårt att ta ledigt? Är det så?
Ja, jag får ju lappsjuka ibland. Nej, jag tycker väl det är kul att jobba på andra ställen. Den studion ser likadan ut som här, fast det är bara en studio. Jag får se om man lyckas med den, att det blir bättre ändå.
Men är det med det där, jag får ha tanken själv ibland, när man, jag vet inte om det är lika för dig, men det låter ju på det. Jag vet ju också hur mycket du tycker om det här, och det hörs ju bara med hela berättelsen. Är det då att det är så svårt att sluta för att du tycker att det är så kul, så det finns liksom ingen anledning att stoppa eller att ta paus?
När de spikar igen locket, då slutar jag rollsätta, inte före dess. Så enkelt är det.
Vad är det svåraste med dubbning då?
Jag vet inte om det finns något speciellt svårt. Vi har ju så väldigt duktiga skådespelare som gör att det blir inte svårt. Alla grejer är ju en utmaning, speciellt det här nya med live action. Och det kanske ska vara någon tjej som bryter på tyska eller persiska mitt i filmen. Det här gäller inte tecknat utan live. Och det handlar kanske om en tjej från Irak, och då ska vi hitta en som kan bryta iraksvenska och säga irakiska ord. Då får man börja leta och hitta till små teatergrupper och så vidare och så vidare. Och det tycker jag, det är väl det som har varit utmaningen. Men det har vi hittat också, det är alltså mångfald. Och försöka hitta även, inte bara Dogge Dogge Lito som kommer in och är jätterolig och han är jättebra. Utan vi försöker jobba med alla, bara de kan spela. Alltså om man är då svensk, ryss, varför ryss också här? Spelar ingen roll, bara de är skådespelare och kan göra den här rollen. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån.
Du sa en grej till mig när jag var här, jag tror det var första gången, så pratade jag väldigt mycket om... Alltså jag är inte skolad skådespelare, och innan jag fick ynnesten och chansen att prova det här så hade jag en jättehög föreställning om att jag var tvungen att skådespelarutbildningar och sådär. Jag tänkte, för de som sitter och lyssnar på och vill dubba, är den här skådespelarutbildningen, att ha gjort teater på stor scen, är det nödvändigt eller vad?
Absolut inte. En av de senaste killarna jag hade här, han taxichaufför på Top Gear. Ursäkta, det kanske blir reklaman.
Nej, gör det.
Vi satt och pratade alltså i taxin och sa, du, jag har en systerson som är duktig, han har varit med någonting på TV tror jag, han är 12 år eller 13. Ja, men vi behöver såna killar, han bryter lite också. Ja, men ändå bättre, så in med honom. Så körde han hit honom i taxin och han åkte hem, och sen när han gick så sa jag, dubbar inte du med? Jag får bara att du sjunger, sa någonting. Ja, jag har lagt upp några grejer på YouTube. Jaha. Ja, men jag ringer dig sen så, så gick jag in på Youtube och tittade. Ja, skitbra. Jag ringde efter honom igen. Nu får du komma hit och göra röstprov. Och så lyssnade SVT på honom och sa, han är en kanon. Taxikaffis, kanondubbare. Så man behöver inte bara stå på Dramaten eller Stadsteatern. Men vissa roller kräver en viss typ av spel. Och då kan jag inte ha den killen kanske. Utan det beror på hur svårt det är. Mm. Alltså har man Christer Henriksson inne så är han outstanding till exempel. Va? Han lägger repliker som man bara svimmar. Det finns flera andra. Irene Lind som jag hade från början. Hon gjorde Spindelkvinnan till och med. Hon dubbar fortfarande. Hon är helt outstanding för hon har en röst som man hade liksom talat sig fint på svartvitt film. Lite grann där och tar hon, va? Och det är så enormt bra. Ingen kan göra som hon då idag. Utan då finns de här gamla, men då är de alltså garvade skådespelare. Men man ska ha sådana med, man ska ha nästan nybörjare med. Alla musikalartister vill ju dubba. Och då 90% av musikalartisterna eller körtjejer eller danstjejer med i musikaler, de är väldigt duktiga på det här. För de har tajmingen med allting, med vana att sjunga och köra och spela och agera. Så att när jag gör en voice test här så gör jag så att jag försöker lära dem att inte sitta på händerna, utan röra sig och göra kroppsspråk. Så här om dagen, utan att min intervjuer vet om det, så filmar jag dig med min mobiltelefon.
Filmade du med?
Ja, filmade i studio. För det hade jag en liten unge med mig. Så här. Och jag menar så om att inte sitta på händerna, sitta stet, utan agera och kroppsspråk. Titta på den där killen, han är helt galen. Han har nästan sönder micken i den som hoppar. Så ska man göra. Och det här visar jag för den här som kommer. Så här ska ni agera med kroppsspråk. Så att du är på film.
Det här var nytt för mig. Ja. Det var roligt. Mm. Nej, jag har ju till och med fått tona ner det för att jag fladdrar för mycket ibland.
Absolut inte.
Nej. Någon gång har jag slängt in mig in i väggen till och med.
Ja, ja, men det är bra. Det är kanon. Det gör ingenting. Nej, men då blir spelet 10 gånger bättre. Så är det.
Finns det någonting, om vi då tog det svåraste, finns det något som klassas som lättare inom dubbningen?
Nej, det tycker jag inte. Utom, många tror att talar man saktare är väl lätt, det är ändå svårare. Då är ändå svårare att lägga spelet. Alltså svårt, live action är ju svårare på sätt och vis än tecknat. För att en live action måste hitta en karaktär som stämmer med utseendet och allting nästan, med röstläget och allting. Ingen vet hur en tecknad åsna låter. Så det kan du lägga en elefant, det kan lägga en rolig röst som helst, va? Så att det här med live action är ju något svårare fast väldigt roligt.
Och så om du var tvungen att välja någonting som är det allra bästa med dubbningen då, har du någon sån här som, för ja, det hör ju helt, du utstrålar ju så mycket att du älskar det här, men finns det någon sån här som är någon pärla att det här är nog det jag gillar?
Ja,
mest?
Om det är någon film eller serie som det är mycket sång i, då tycker jag, då har man tagit två flugor en smäll så att säga. Det har både agera och sjunga en massa stämmer, och det kan göras med kanske 5-6 barn som är helt otroliga på att sjunga, eller det är vuxna och så kommer musikalartisterna in och dubbar jättebra och så sjunger de allt från opera till och med. Det är en liten utmaning, men det blir väldigt väldigt bra.
Har du någon sån här serie som du har gjort genom åren som du fortfarande kan titta tillbaka på och känna att oj vad bra det var?
Ja, det är väl några tusen.
Ja.
Men jag kan inte peka ut någon bättre än någon annan. Det går inte att göra.
I och med att ditt arbete som upphovsman till nästan dubbningen i Sverige, en utav dem i alla fall, som startade allting, så har du ju format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Är det någonting som du har relaterat över?
Aldrig tänkt på. Jag tycker tiden så still liksom. Jag går till jobbet varje dag och tycker lika roligt. Så. Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Om jag säger det nu då, för jag är ju en av de generationerna som har växt upp med det här. Och du har varit med och skapat och gett oss karaktärer, hjältar och allt möjligt.
Det som är roligt, jag får börja med kanske en 7-8-åring här och lära upp. Och så den 7-8-åringen är kvar kanske 20 år och dubbar, fast de har ett helt annat yrke. En skådis då som Staffan Hallerstrand som var med i början, gjorde Kråkguldet. Ja, han var med och dubbade jättemycket, och han gjorde Knatte Fnatte Tjatte, alla de ser rollerna och så vidare. Och sen kom han med massa hamburgare till studion, så vad gör du nu för det? Jag pluggar, vadå? Ja, till läkare. Jaha, kul. Men käka upp hamburgare och så fortsätter. Ja, man kan berätta så här, jag precis hade en obduktion. Satt han där med en hamburgare och käkade så jag slämmer. Så han är alltså hjärtläkare då och dubbar lika bra.
Gör han fortfarande, Staffan?
Oh ja, hans son kör och så vidare. Man behöver inte, många stannar inte i skådespelaryrket. Jag brukar säga så här, bli inte skådespelare till ungarna, utan det är ett kall, va? Utan bli utbildad till någonting parallellt, som du kanske går scenskolan och så vidare. Så att alla kan inte få det här drömjobbet som skådespelare, stå på en scen och kunna försörja sig på det. Mm. Det går inte, va? Alla kan inte bli rockartister heller och popidoler, det går, fast alla vill, utan utbilda det samtidigt, och det gör många.
Jag har ju en sån där serie som jag växte upp med som var jättestor för mig, och det var den första versionen utav Turtles. Mm. Den versionen, eller din dubb utav den, har varit en sån där som har försvunnit, det blev omdubbat. Ja. Jag kan inte hela historien, men är den typ, finns den kvar idag? Eller vad är den idag?
Ja, den säkert. Det var samma, vi gjorde DuckTales, eller Knatte Fnatte Tjatte som den hette, den gjorde jag då för länge sedan för TV3, kommer jag ihåg. Och vi gjorde inte ens voice test på den. Jag trodde jag skulle bli halshuggen, men det var ingen som krävde det. Men det var ju då Stig Rybe och John Harrison och alla möjliga bra skådespelare med. Och sen tog ju Disney själva över produktionen av den, dubben av den. Och då lades den i en annan studio.
Är det, det är därför den har bytt namn till Ankliv sen, va?
Ja, sången heter fortfarande Ankliv.
Ah, okay. Ja, okej. Just det. Men han har två olika sånger i någon sån där överflyttningsfas och grejer.
Ja, det var ju Glenmark som sjöng min version då. Anders Glenmark sjöng in den. Han var ganska ung då, fick han lyssna. Man kan inte sjunga in den här. Jo, då hade de egen studio, var Bruno. Så han sjöng in den, kanonsång och så här. Var jättebra. Men sen lades han alltså i en studio som låg 30-40 mil från Stockholm, och då byttes alla ut.
Ja.
Därför. Det har hänt med många serier som har gjort, som har bytts ut. Flintstone, som man gjorde från början, har bytts ut. Tyvärr, jag tyckte det var väldigt bra skådisar med, va? Irene Lind bland annat. Just. Men det har blivit så att det finns fler studios i Sverige än bara just i Stockholm. Men då fanns det kanske en eller två i Stockholm, så fanns det en i Karlskoga till exempel. Mm. Och den som fick kontraktet på Disney, den fick också då göras där borta i Karlskoga. Och då byttes det ut för att folk ska slippa åka så långt.
Mm.
Men ja, det är olika. Jag gjorde ju, vad var det mer jag gjorde efter Turtles? Jag gjorde ju Pokémon.
Just det, gjorde ni.
I 12 år.
Det var ett och annat avsnitt.
Det var massor, så över en natt så flyttas den till en annan studio. Det beror på att det är ett kontrakt som skrevs någon annanstans i världen, att någon annan studio ska få den över hela världen.
Ja.
Och då tappade jag den, för att jag bönade och bad, för den tyckte jag var kult. Den var ju bra, men det var ju, den var Pokémon. Jag började tycka om den här efter många år, va? Så att, men den tappade jag. Men det gör ingenting, det kommer nya.
Och den har ju haft en jättestor kulturell genomslagskraft på många sätt. Gjorde ni Digimon efter det?
Nej.
Det gjorde ni inte.
Nej,
det var kanske samma veva där. Hur mycket tittar du på dina egna serier när de är färdiga?
På morgon. Eller när jag är barnvakt. Då vill jag titta, så brukar jag sitta och klämma mellan kanalerna så här, och för att titta och jämföra lite grann på om kvaliteten håller. Är vi bättre än de andra och så vidare. Man är intresserad av det, då tittar jag mycket.
Vad är det du lyssnar efter då när du sitter och lyssnar sådär? Är det bara, vilka är de sådana här hållpunkterna du siktar i öronen på?
Jag slutar med att sitta och titta på munklaffar bara, det går inte. Nej. Utan jag sitter och tittar på helheten. Att allt faller in, det är översättning, det är spel, det är skådespelarna, hur de har tolkat rollen, hur den är mixad, allting. Allt ska vara ett fint paket. Så vill jag ha det, att inte någonting sticker ut och så vidare. Va?
Uh-huh.
Så jag tittar ganska mycket.
Så är det ditt sätt att se till att du ligger liksom steget före och håller
det
vass?
Nej, det är ett intresse. Ibland kan jag sitta och titta på någon serie vi gjorde för 6-7 år sedan. Så titta, det var ju skitbra. Undrar mig om jag har gjort den där. Då kommer det efter texten. Ja, den har jag gjort ju. Jag har glömt bort den. Då kan jag tycka, vad bra. För då var jag nyfiken att titta på vilka studier som hade gjort den. Men då var det jag. Då blir jag ändå gladare.
Du sa förut att du inte tyckte om att dubba själv så mycket.
Nej.
Men har du ändå någon favoritroll som du har fått göra genom tiderna som du tyckte var rolig?
Nej, det är troll jag gjorde när jag torskade på det.
Jag vet att det är många som sitter och, vi ska komma till lyssnarfrågorna, men jag vet att det är många som drömmer om att få dubba och sådär, och är jätteintresserade av att veta hur det går till bakom. Mm. Men börja, ta mig igenom på en liten resa i arbetsprocessen. Hur går det till när du får en ny serie till dig? Att, ja, men nu ska ni dubba det här. Vad är det första som händer?
Ja, det första som händer är att jag sätter mig, om vi säger till Sveriges Television, att vi sätter oss i ett möte och går igenom filmen. Och vi börjar diskutera till skådespelare. Och då har jag ett gäng skådespelare som jag testar och testar nästan varje dag. De har önskemål om den och den och den, ska jag vilja ha. Eller nu vill vi ha tre nya här. Har någon tjej i 15 års ålder? Ja, då lyssnar vi på den. Som jag har då testat och så vidare. Så har man önskat att det här passar, den här skådelsen. Ja visst, då gör vi den. Så pusslar man ihop det här. Att det blir alltså en full casting.
Och du, castar du allting själv?
Man castar allting själv här. Det är alltså mitt jobb idag att casta och göra nya röstprover. Tyvärr kan jag inte göra alla röstprover för att jag får ju 5 om dagen i förfrågningar. I snitt. Varje dag, året runt.
Och nu, jag gissar att det har slutat komma CD-skivor eller kassettband.
Nej, de skickar in ljudprover, va. Och gör de inte det så ber jag att de skickar in. Och bor man inte i Stockholm och omnej så måste jag säga nej. Jag kan inte be någon från Ystad åka upp och få med en tv-serie, för han måste komma upp 3 gånger i veckan. Mm. Eller du har missat en replik, kan du komma hit och ta om den? Så det går det tyvärr inte, va. Så det är ofta Stockholm och omnej som är med. Och det är ju allt från alla AF-skolan och Kulturama, allt vad de heter, som vi plockar in från barn. Och sen är det musikalartister. Och sen sprider sig ryktet automatiskt. Åh, min kompis som dubbar sig, han har sagt att jag ska ringa dig för det är så kul, va. Ja, då testar jag den personen. Så jag känner på mig att den här kan jag testa. Jag kan inte testa alla, det går inte. Mm. Den tiden finns tyvärr inte. Jag kan missa många guldägg, men det finns inte möjlighet.
Om du fick... Du säger så här att men nästa stad att utöka Eurotroll för röstprov för att kunna vidga inspelningen och sådär. Vilken är finns det någon stad du skulle sikta in det på direkt?
Nej, man är inte ute efter dialekter på det sättet, va? Det finns ju studios i Göteborg. Det finns, tror jag, någon i Malmö också, va? Uppe i Norrland finns det inte. Jag vet att vi har hjälpt Kiruna, SVT Kiruna, med att dubba på samiska. Och då gjorde de här i Stockholm först, och nu tror jag att Hasse har hjälpt dem någonting att starta en egen studio där uppe så att de kan dubba sitt samiska språk.
Ah.
Och det är för långt, jag vill inte starta en studio där uppe då, för så kanske mycket produktion det blir inte, men jag tycker det är väldigt intressant att de gör det på samiska.
Ja. Men det här med dialekter, det vet jag att vi pratade lite. Vi fick en lyssnarfråga, jag fick en till Annika Smedius i förra avsnittet. Och pratade lite. Hur tänker man kring dialekter i dubbning idag?
Man tänker att väljer en skådespelare, han är från eller hon från Göteborg. Han behöver prata sin dialekt. Han behöver inte prata, eller hon, rikssvenska på allting. Men det kan också bero på vad serien handlar om. Är det ett gift par i en by där och så vidare, och deras barn, då måste de hålla sig till samma område ungefär, va? Så man får tänka till lite grann så man inte blandar 5 dialekter i en familj. Det går inte.
Nu blir det den här klassiska kinderäggsreklamen,
ja,
som alla kommer ihåg.
Ja, precis. Ja, men
7 olika dialekter.
Ja, det blir inget bra. Utan säger, du, förlåt mig, jag bryter lite på värmländska. Kanon, säger jag. Det är jättebra. För de kan ju alltid rikssvenska.
Mm.
Men ska de prata värmländska i en serie, det vill jag att de ska prata på äkta dialekt, inte föreställa att hitta på något göteborgska eller värmländska, för det hör ju dem väldigt väl.
Ja.
Då ska det vara äkta sådana.
Ska vi smyga in på lyssnarfrågorna lite grann? De har kommit från alla möjliga håll och kanter. Jag börjar med en fråga från dubbningshemsidans forum. Mm. Från Anders som skriver: jag hade gärna fått reda på vilka röster Lasse Svensson gjorde i tv-serien James Bond Junior.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ingen aning. Jag försökte faktiskt att titta på den där förut, för jag fick den frågan och jag kolla på den här. Jag hittade inte James Bond Junior. Vi hade ingen data på den tiden. Manusen hade jag på vinden som jag sen eldade upp, för det tog större plats än möblerna. För alla skolor så fick nämligen ett varsitt manus på 40, 50, 60 sidor. Så det var packat på varje episod. Så jag var tvungen att elda upp. Och jag sparade dem inte, och jag vet knappt att jag har gjort James Bond Junior.
Han har en gissning här, Anders. Han gissar att han gjorde rösten till Dong eller Hajen Jaws, då den inte låter som någon av de övriga skådespelarna som nämns i vignetten. Det kanske var en dum fråga och irrelevant. Nej, det var det inte, det var roligt.
Jag kanske gjorde Hajen.
Vi säger det här och nu.
Ja, ingen vet hur en haj låter, men det måste vara jag.
Ja, det måste vara
jag.
Frågor@rostskadespelarna.se är mejladressen du skickar frågor till. Och Katarina Larsson skriver så här: hej Christian, jag hoppas jag inte kommer för sent med frågor. Nej, det gör du inte. Hur många nya aspirerande röstskådespelare hör av sig till Eurotroll varje dag, år? Och hur många hör du av dig tillbaka till?
Snitt 5 om dagen, som jag sa tidigare.
Ja, precis.
Och vi får från hela Sverige, va? Och vi kan få från alla yrkeskategorier. Att min man tycker jag har så fin röst, eller min fru tycker det, mina barn tycker det och det, och så vill de komma och dubba var de än bor. Och jag säger, först tittar jag var de bor någonstans och säger nej, tyvärr det går inte. Bor de i Stockholm, om nej så jag säger åt dem, är vi intresserade så hör vi av oss, eller skicka ett röstprov innan ni kommer, va? För vi har så ont om tid i alla fall. Och låter röstprovet väldigt bra, då ringer jag efter dem.
Om det är någon som sitter hemma och säger, känner att men jag har ingenstans att spela in så där, räcker det med att de spelat in på telefonen?
Absolut.
Eller skickat till?
Ja, där hör man om de har en karaktär eller om de har bra skådisar och så vidare, va? Men jag är bara, det kan vara bra att säga, jag är trött på en typ av inläsning som jag får. Jag skrattar med en gång. Nej, nu är det bockarna brusig igen. Alla skickar med tre bockarna brusigt. Det är bara för att det är tre karaktärer, va?
Ja.
Men då börjar jag säga, nej, inte bockarna brusigt. Så ibland skriver jag tillbaka, gör vad ni vill, men inte bockarna brusigt. Nej, det vill jag inte ha.
Gud, jag tror till och med jag har gjort bockarna brusigt.
Ja, du ser. Nej, men jag har fått kanske 100-tal varianter. Jag tror jag ska göra en egen CD på alla olika varianter.
finns det någon så här idealröstprov som att lämna in då? För det är Katarinas nästa fråga.
Ja, det är så här att det är tusentals som är intresserade av dubba. Men vi kan inte plocka in alla. Och det är inte bara jag som bestämmer. Jag har ju kunder som SF och amerikanska kunder. Jag har alltså SVT som har önskemål. Så att de har inte stor chans att säga så. Att det händer ibland att jag ser dem en flicka från Uppsala som har jobbat jättehårt för det här. Hon sliter. Jag tog jag hit, men kom hit när du, ring mig när du ändå är i Stockholm så gör vi röstprov. Bara för hennes skull. Sen fick hon ju inte jobb. Men det är svårt att säga nej, men jag måste säga nej ibland. För vi kan inte ha 1000 stycken i registret.
Nej.
När det är 50 som jobbar samtidigt, kanske 60-70 personer. Det går inte, vi kan inte ta emot alla. Och alla, det är bättre att de skickar in röstproven och kommer hit om man aldrig gjort sånt här förut. Då spar vi i alla fall det, va? Men chansen att vi hör av oss är minimal. För konkurrensen är ju fruktansvärd i det här jobbet.
Men om man nu vill resa sig ovanför, sitter någon och lyssnar på det här nu, nu ska jag inte skicka bockarna bruse. Nej. Vad vill du ha istället då? Nu kan du få påverka. Vilken saga vill du ha?
Inte rödljubban heller. Nej, jag spelar ingen roll. De kan läsa vilken bok som helst. Är det ungdomsböcker, om det är en tjej på 8, 9, 10, upp till 13, de kan läsa Vi 5 eller vad heter de här böckerna, var så. Där det står, där man läser med sin egen röst och där det kanske kommer en roll de spelar. De flesta föräldrar är enormt duktiga skådespelare som man läser sagor för barn. För gör man en karaktär dåligt när man läser en saga för barn, då somnar aldrig ungen. Man gör man en karaktär som man gör om varje kväll, till sist somnar barnet av den här mysiga björnen eller vad man nu gör. Men jag hör direkt om de är bra skådespelare.
Finns det någon sorts rösttyp som du skulle vilja höra mer utav i dagsläget?
Inte höra mer utav, men svårast att få tag på det är riktiga basar. Riktigt tunga basar alltså. Ingen som går ner så här håller på som jag gjorde med trollet, va? Utan någon som är väldigt tung i baserna. Mm-hmm. Och jag hade väl... Tyvärr gick en kille bort som jag tog in på röstprov. Det var Pierre Isaksson i Family Four. Och han skulle göra sista resan till Finland. Tyvärr så gick han med båten ner till botten och kom aldrig uppleva någon gång. Och tyvärr, det var ju tråkigt. Va? Men sen dess har jag inte hittat en riktig bas. Utan jag knackade på axeln på macken en gång när någon skulle betala bensin framför mig. Så här. Och så ska jag limpa cigaretter. Och han är en enorm jävla bas. Så jag knackade han på rösten så här. Du... Jag heter så, vill du komma och dubba? Nej. Men nej direkt. Då visade sig att han sjöng i en kör, tog radiokören. Men han hade ingen intresse av att dubba.
Har du med dig det örat överallt du går? Kan du, när du står på macken eller står på Ica eller något?
Det var ju just, nej, alla röster känner jag igen sådär typ. Men just basar, djupa riktiga basar. Då reagerar jag direkt. För de är svåra att hitta.
Mm. Katarina skriver så här också. Om du får välja, finns det någon person du tycker extra mycket om att arbeta med? Genom alla åren har du någon?
Nej.
Som har...
Alla. Sätt inte någon framför någon annan. Utan de som är här och jobbar hos oss tycker vi om att jobba med. Skulle det komma någon kaxig person eller divalater för sig, då åker han ut omedelbart. De jobbar inte jag med.
Jag måste ju ställa en fråga då, för att en av mina idoler och en av mina favoritröster var ju John Harrison, som tyvärr inte finns med oss längre. Hur var han att jobba med?
Kanon. Han gjorde ju Ior. Jag dubbade honom Ior. Och då översatte, tror jag, Gunnar Enblad också. Men han ville inte...
Gjorde inte Gunnar Ior sen också?
Det vet jag inte, men jag gjorde det med John Harrison. Men han ville inte läsa den översättningen. Han tog hem kassetten och så översatte han själv sina repliker. För han, ingen kände Ior bättre än John Harrison.
Gjorde han inte samma sak med Joakim von Einz?
Jo då, han ville översätta sina repliker själv. Och de blev ju fantastiska. Så han var helt otrolig på det. Då accepterade han accepterade ingen översättare, utan han skulle själv göra det.
Men det visar ju på en sån här en passion som, och för sitt jobb som inte kommer, ja. Liksom, någon har berättat historien om.
Ja, ja. Vi hade ju Tor Isedal var med i samma. Och han och Margareta Krook och Tor Isedal var de enda som fick röka i studion. Till och med när de satt och dubba. Man kunde inte säga nej. De tog upp sin cigarett eller pipa som han tände. Och skulle jag ha sagt, du får inte röka, då har de gått.
Oj, ja.
Utan, men däremot levererade de fantastiskt. Alltså, att arbeta med sådana klassiska skådespelare, det var ju helt enormt. Alltså. Mm. De är inte tyvärr kvar idag.
Erik Friman har också mejlat fragoret@röstskådespelare.se. Tack så mycket Katarina för ditt mejl. Erik skriver, hur fick du kontakt Lasse med några av röstskådespelarna som du har känt länge och jobbat länge med?
Många är musiker och sångare. Och jag har ju varit i branschen hela mitt liv som skivproducent, som trummis. Haft en videobutik och börjat dubba. Så jag känner alltså jättemycket av alla artister. Och så, det är de jag kontaktar först. Sen har de kompisar som sjunger i en annan stans och så, en annan skådis som de känner. Sen går man ju på bio, man tittar på tv-teater, man går på teater och så är man vaken för röster hela tiden. Så är det.
En tvådelad fråga. Erik frågar först, vad fick du namnet Mediadubb ifrån?
Det är nästan så jag säger sig själv.
Ja.
Tycker jag. Alltså, jag dubbade så skulle jag hitta på någonting. Ja, men vi är ju inom media va, i den här branschen. Ja, det blev det Mediadubb. Pang, så kom det.
Men Eurotroll då? Var kommer namnet Eurotroll från?
Ja, då var vi på väg in i med euro och allt det här va. Och jag har en passion för troll. Troll och vättar på Hälsingeskogarna. Och då tänkte jag, jag försöker heta troll. Ja, det gick ju inte. Och ja, trollet gick inte heller. Man tänkte, man lägger till Eurotroll. Det gick igenom. Då tog jag det direkt.
Alltså?
Ja.
Så vad mest det där du jobbade fram till lite
ja,
grann?
Ja, jag tänkte Eurotroll. Ja, det tar jag det.
Hur lång tid tar det att översätta och dubba? Frågar Erik Friman.
Ja, en översättning tar väl, om en duktig översättare jobbar 8 timmar, det hinner med kanske 22 minuter. Om man jobbar stenhårt, annars är det 2 dagar. Sen att dubba en sån här 22 minuters episod, en vanlig standard utan massor med sånger i, utan en vanlig standard, det tar 2 dagar. Och sen ska den mixas. Sen är den färdig.
Fått lite frågor också via med YouTube, kommentarsfältet på YouTube, youtube.com/onemantwentyvoices. Crash B undrar, vilka uppgifter har en röstregissör och producent?
Det är ju teknikerna som är regissörer. De är alltså, de har jobbat med musik i alla år, de har skrivit musik, de har haft sångare i studion, de har en skådespelare. Det är att kunna få se till att skådespelaren levererar det som man ser i bild och gör samma sak som originalet gör. Det är det han ska få fram, att han kanske, du skriker för mycket, håll ner lite grann där, du var för ljus, den där, är det tecknat så är det mycket lättare, är det live, där får man lägga på att det verkligen, det ska inte se dubbat ut, det ska kännas att man tittar på kroppsspråk och ögon och lägger repliken hur enkelt som helst. Det låter enkelt, men man ska inte konstla till det. Man ska bara lägga replik som det satt hemma och prata med den här personen. Så är det.
Det är många av teknikerna här på Eurotroll i alla fall som dubbar själva också, men inte alla.
Ja, nej.
Det är inte ett krav? Eller?
Absolut inte. Det är att de vill vara med. Och kan inte jag få göra den där tomten? Kan inte jag få göra den här? Jo visst, kom in då. Är det inte bra så tar vi bort det, va? Men många är suveräna faktiskt.
Ska vi se nästa fråga från YouTube. Det är THX2238 som frågar, vilket är de bästa respektive sämsta ögonblicken som du upplevt inom dubbningsbranschen? Börja med det dåliga så slutar vi på en positiv.
Jag har inga dåliga.
Du har inte?
Nej, det ska jag inte fortsatt. Så enkelt är det. Det blir bara bättre, bättre och bättre. Det var väl det då när jag tjafset jag blev med det här så kallade mediadubb då. Det var lite jobbigt för det kom sådana stora bolag in i bilden. Men det bara tog mig, jag bara borstade om det på en gång och fortsatte.
Och det bästa ögonblicket då?
Det var nog när jag fick SVT. Det var det bästa.
Noel Bos på YouTube har sista frågan. Vilka mikrofoner har ni på Eurotroll?
U87, Neumann. har vi alla studios.
Varenda en?
Ja, det ska låta likadant. Vi byter ju studios ibland under samma serie. Men det ska man inte höra, det ska låta likadant.
Och dessutom så använder ni, är det Pro Tools ni använder i alla studios?
Ja, Pro Tools i alla studios. Och sen finns det speciella dubbprogram som vi har då, som jag inte säger vilka det är, hur det fungerar och så vidare. Men vi är väldigt nöjda.
Och allting levereras ju digitalt idag, förstås. Men bara, får ni det skickat? Eller laddar ner via FTP?
Ett år sedan, det gick åt stora kartonger och hämtade på SVT med nästa stora betatejper. Lasta bilen fullt fram. Nu skickar man filer eller små, vad heter det, disketter. Någonting skickar man. Helst filer kommer idag. Inga transporter.
Är det bättre, är det lättare att jobba rent tekniskt idag någonsin?
Ja, det är klart det är lättare, för det går att använda instrumentet i Pro Tools på ett sätt som det inte kan göra man gjorde på band. Du kan flytta en replik, du kan stretcha ut den, du kan förkorta den och så vidare. Du kan hjälpa skådespelarna att slippa ta om en replik. Det är bättre.
Och en annan grej som jag hade äran att få vara med när det fortfarande fanns kvar pappersmanus, det gör du inte längre.
Nej. I början tänkte vi på så här, nej, vi kan tänka på naturen, men jag vet inte hur många hundratusen A4 vi bara slängde jämnt så här, va. Tänkte, nej, det här går inte. Så gick vi in på digitalt istället. Men det finns några som fortfarande är lite äldre stammen som, nej, jag vill ha mitt papper. Då printar vi ut det här manuset så får de sitta med och anteckna. Det var ju lättare så då, för då kunde man skåra sig själv, skriva i kommentarer i manuset. Kort, håll ut där, paus där och så vidare. Vad göra sådana anteckningar. Så att, önskar de det så får de det.
Men det är liksom, nu är det fokus mer regnskog och mindre pappersmanus.
Ja, absolut. Ja, nu ska vi rädda naturen. Ja.
Tack så jättemycket till alla som skickade frågor till Lasse Svensson. Och framförallt såklart, tack så jättemycket Lasse för att jag fick komma och intervjua dig. Mm. Är det någonting annat som du vill skicka ut till alla dubbfans och allting sådär som avslutande?
Jag ger inte upp. Man kan ha det som hobby hemma. Det finns program man kan dubba hemma också om man är långt därifrån och så vidare. Men brinner man för det här så skicka gärna ett röstprov, men jag kan inte ta emot 1000 stycken, men känner man sig själv att jag kan nog det här, då ska du kanske försöka kontakta oss eller någon annan. Men jag kan inte ta emot alla, och ni får inte räkna med kanske få svar heller.
Det hinner vi inte med. Och inga fler bockarna brusa.
Nej, tack.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.